A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public.
Hej och välkommen kära lyssnare till det första och inledande avsnittet av intervjupodden Sjuka Fakta. En podd som har för avsikt att försöka bekräfta eller dementera myter och föreställningar om just kroppen och vår hälsa. För att hjälpa oss reda ut hur det ligger till inom olika ämnen kommer vi ta hjälp av Sveriges främsta experter på varje område och på så sätt få fram om det vi hör, ser och tror oss veta är sant, falskt eller någonting mitt emellan. För att kicka igång detta ska vi presentera vår första gäst. Hon är epidemiolog vid Karolinska institutet, har tidigare forskat vid Oxford University. Jag var tvungen att titta lite noga så att jag inte säger fel. Hon är för många känd för sin artikelserie Vetenskapskollen i Svenska Dagbladet, där hon har utvärderat sanningshalten och den vetenskapliga korrektheten, och jag citerar, bakom populär forskning och sensationella nyheter. Hon är författare, blev utnämnd till årets folkbildare 2017 och figurerat i tv-soffor, varit med Filip och Fredrik, och nu är det många som känner igen hennes namn och hennes röst från sommarpratet. Jag talar såklart inte om någon mindre än Emma Frans. Välkommen hit!
Tack så mycket!
Jag kanske ska säga tack för att jag var här, vi är på ditt kontor.
Ja, vi är här på Karolinska.
Väldigt mysigt kontor.
Tycker du det?
Men jag tycker typ det.
Ja, okej, ja.
Du är lite skeptisk.
Jag är sällan stolt, jag är inte så stolt över det tyvärr, men ja, det är vad det är.
Det är vad det är. Ja. Först och främst, kan man sammanfatta dig som forskningsfuskarnas värsta mardröm?
Men kanske då. Jag har väl i och för sig inte granskat så mycket forskningsfusk dock. Men jag tror väl att jag åtminstone är ganska bra på att reda ut vad som är svag forskning. För problemet kanske inte bara är att det finns forskare som fuskar, utan också att forskning som kanske inte håller måttet riktigt får stor spridning. Och bara för att man säger att någonting är baserat på forskning så tror många att det nödvändigtvis är sant. Men så är det ju inte, utan det krävs ju ofta ganska mycket forskning och många olika typer av studier innan man verkligen ska tro att någonting stämmer eller inte.
Då tänker jag, forskning som kommer ut, är inte den kontrollerad redan?
Eller? Men det är ju, alltså vi har ju vissa typer av kontrollfunktioner såklart. Mm. Att saker är peer-reviewade och att de har gått igen, alltså att det är andra forskare som får granska de här studierna. Att man kanske har en redaktör också som går igenom det. Men det är ju bättre än ingenting. Men det är ju inte helt bulletproof. Och det finns ju exempel som, ja men ett exempel som alla här i Sverige kan relatera till är ju såklart Macchiarini, Där så var det ju, hans forskning blev ju publicerad i The Lancet som är en av de mest ansedda vetenskapliga tidskrifterna i världen. Det var ju trots att allting, att det liksom inte stämde. Och det har ju granskats på det sättet. Så att jag menar, den granskning som finns är ju bättre än att inte ha någon granskning överhuvudtaget. Men det är ju inte helt liksom, man kan ju aldrig till 100% vara säker på att det stämmer.
Och hur kommer det sig att du från början valde att nischa dig? För du är ju epidemiolog. Mm. Knepigt ord.
Det är det. Ja. Du sa det väldigt bra. Men ja, alltså jag vet inte. Det är ju lite bananskal också. Jag visste att jag ville hålla på med forskning. Jag visste att jag gärna ville göra det inom någonting som hade koppling till psykisk hälsa faktiskt. Så även om epidemiologi, man kanske förknippar det med i första hand de smittsamma sjukdomarna. Men jag sökte mig hit för att man höll på med beteendegenetik och psykiatrisk epidemiologi. Så man tittade då på olika riskfaktorer för psykisk ohälsa och just också familjära riskfaktorer. Alltså hur en egen risk för psykisk ohälsa eller olika typer av psykiska diagnoser är beroende av huruvida man har släktingar som har de här diagnoserna. Mm.
Och sen valde du på något sätt, för det är ändå det de flesta som hör dig och ser dig känner igen dig för, att du har gått på det här med myter.
Ja, gått på det.
Inte att du har själv inte gått på det, utan du har grävt ner dig i den företeelsen. Ja. När kom du på att det här ska du ägna tid åt?
Ja, alltså jag tror ju väldigt mycket att man hamnar i olika situationer, vilket gör att man tar olika typer av inriktningar. Så att jag tror inte att det var så himla målmedvetet. Men när man då ska läsa forskarutbildning inom epidemiologi, då måste man plugga väldigt mycket statistik, man måste lära sig väldigt mycket om vetenskaplig metod och studiedesign, man får lära sig väldigt mycket om vad man kan dra för slutsatser utifrån olika typer av forskningsstudier, man lär sig mycket om det här evidensbegreppet också, som innebär då att lite beroende på vilken typ av forskningsstudier man gör så kan man säga mer eller mindre säkert huruvida den här slutsatsen stämmer eller inte. Så att, och sen så började jag undervisa också, bland annat på läkarprogrammet, om just det här med vetenskaplig metodologi och hur man ska tolka vetenskapliga forskningsstudier och hur man ska läsa en forskningsrapport. Så jag var väldigt inne på det, och sen så hade jag också ett intresse kring vetenskapskommunikation, och jag kände att det är liksom väldigt viktigt att man lär sig viktiga saker, och det är viktigt också att nå ut med den här kunskapen, vilket jag inte tyckte då att man gjorde i tillräckligt hög utsträckning. Så jag började skriva en blogg där jag skrev populärvetenskapligt. Och det var också ett sätt för mig att bli bättre på att skriva, bli bättre på att formulera mig på ett begripligt sätt. Och sen skaffade jag Twitter också för att nå ut bredare och också för att folk för att få liksom läsare till min blogg. Och det verkade då som om jag hade en sorts benägenhet till att formulera mig på Twitter på ett sätt som folk gillade. Så att jag fick ganska snabbt mycket följare. Och när man får mycket följare i sociala medier så öppnas olika dörrar för en. Och jag fick möjligheter att skriva, liksom då, ge ut en bok och skriva för Svenska Dagbladet och sådär. Men det här var också liksom under den här tiden där man började prata väldigt mycket om desinformation på nätet. Och det var också liksom, saker tog fart på riktigt för mig efter händelser som Brexit och när Donald Trump kom till makten. Och det blev någonting som alla pratade om, just det här med desinformationen på nätet. Och jag hade varit väldigt tidig med att uppmärksamma just det här med medicinska felaktigheter, vaccinmotstånd och kolloidalt silver som lösningen på all medicinsk eller alla medicinska problem. Och sånt reagerar man ju på. När man är kunnig inom medicin så förstår man ju hur jäkla knäppt allt det här som man ser är. Vilket då andra människor kanske inte reagerar på samma sätt. Men man blir väldigt Man lägger märke till det, man blir ju också väldigt upprörd över det. Man ser problematiken som kan uppstå när folk slutar vaccinera sina barn eller när folk då liksom undviker de evidensbaserade metoderna och istället går till de här alternativa behandlingarna. Så att det var liksom, det var dels mina egna intressen i kombination med det som hände i omvärlden som jag tror liksom gjorde också att jag blev särskilt inriktad på just det här med ja, felaktigheter, desinformation som sprids på nätet och i synnerhet då inom det medicinska området.
Men din resa var alltså från forskning till blogg till Twitter, det känns väldigt modern för den generella bilden av en forskare.
Ja, sen så är ju liksom jag, jag är en ganska ung forskare och jag är också intresserad av vad som händer i omvärlden. Så att jag tror att det är också lite så, ju äldre man blir inom akademin så tror jag också att man blir... Alltså akademin är lite en isolerad värld på något sätt och det är också en sorts tävlingskultur. Det finns en väldigt speciell kultur här där man då inte uppmuntras särskilt mycket att försöka nå ut. Så jag tror att man fostras in i att liksom verkligen undvika sådana offentliga plattformar. Till och med liksom traditionella medier finns det ju mycket forskare som skyr som pesten. Mm. Just för att man då får ingenting för att vara där och man utsätter sig för eventuellt obehag. Som att man kan bli kritiserad av sina kollegor eller andra forskare inom området. Och att bara det här att synas kan ju vara obehagligt för många människor.
Och vad tycker du hittills har varit för din egen del den största utmaningen i den här resan mot att på något sätt ändå folkbilda?
Största utmaningen? Jag tror att den största utmaningen har nog varit att veta vad man ska prioritera och få tiden att räcka till. För min förhoppning är ju att jag ska kunna fortsätta vara verksam inom akademin och samtidigt kunna vara vara en medial person som syns och hörs. Så den balansen tror jag är ganska svår i och med att det är väldigt hög konkurrens inom akademin och det räcker inte ens att forska på heltid utan egentligen så ska man ju jobba mer än så. Så att jag på något sätt säger att så här, nej men jag ska bara, som jag gör nu ska jag liksom, jag ska bara forska på halvtid, jobba här på Karolinska på halvtid och så ska jag göra andra saker på halvtid. Det är ju på något sätt en utmaning att försöka få det att hålla i framtiden. Men det är ett val som jag har gjort och jag känner att det faktiskt är det rätta för mig. För att jag tycker att det är så pass viktigt att nå ut och jag tycker också att det är så pass kul och belönande. Och framförallt så vill jag liksom fortsätta utvecklas som skribent och bli ännu bättre på att försöka sprida vetenskapsforskning.
För det behövs ju. Och det är lite det den här podden också ska syfta till. Men då undrar jag lite, för att komma ganska snabbt in på det här med människors uppfattning och myter generellt. För vi lever i ett demokratiskt samhälle och informationen är ju fritt tillgänglig. Så är det ju inte i alla länder. Men trots att det är det så finns det ju väldigt mycket som vi kommer få höra och som du också har skrivit böcker om. Men det finns väldigt mycket myter och föreställningar som inte alltid helt stämmer som florerar. Varför segrar liksom inte sanningen, tror du?
Alltså jag tror att det handlar om att det är många olika komponenter som samverkar. När det kommer till medicin så tror jag att det skulle vara lättare att sälja in de korrekta berättelserna om folk hade bättre baskunskap när det kommer till hur kroppen fungerar och liksom hur vetenskap fungerar. Så jag tycker ju liksom att man har lite för låg som liksom vi svenskar, vi går i skolan väldigt länge, vi har liksom i genomsnitt en hög utbildningsnivå, men jag tycker ändå att det brister ganska mycket när det kommer till att det finns många människor som kanske inte förstår liksom skillnaden mellan bakterier och virus, och man tror liksom att man ska kunna bli av med sin förkylning genom att äta antibiotika. Så det finns liksom sådana grundproblem i att folk saknar vissa grundkunskaper. Men sen så tror jag ju också att det handlar mycket om att vi söker hela tiden efter att göra vår värld begriplig, och då blir det lättare att ta till sig enkla förklaringar, enkla lösningar. Så att vi suktar väldigt mycket efter, och vi vill ha quick fixes när det kommer till att bota vår hälsa. Och det finns också liksom mycket konspirationsteorier kring liksom den hemska läkemedelsbranschen, och vilket gör att många människor liksom inte vill ha med det att göra. Och till viss del så finns det ju sanningar i det också, att läkemedelsbranschen har gjort misstag och att har kanske tidigare inte varit tillräckligt reglerad. Men nu är den ju väldigt reglerad. Men att den liksom uppfattningen lever kvar. Och att vi har liksom en naturlig förkärlek för det naturliga inom citattecken, som vilket också tror jag gör att vi tilltalas av såna här berättelser om liksom den självläkande människan, och att just det där att vi liksom ska undvika att ta hjälp av syntetiska botemedel och så. Men sen så tror jag det också handlar om vem som är bäst på att berätta en bra historia, och jag tror att vi som är forskare och kanske också läkare är sämre på att ge en tillfredsställande berättelse som blir begriplig för människor. Och att sanningen ibland också kan vara lite svårtillgänglig.
Och då vill man kanske inte lika lätt acceptera det.
Ja, men en lögn kan alltid skräddarsys på ett sätt som gör att det blir lättillgängligt för människor. Medan sanningen, där måste man kanske jobba ganska mycket med att göra det begripligt. Och inom forskning, alltså inom akademin, så satsar man inte särskilt mycket resurser på att göra någonting lättillgängligt och begripligt. Medan de som då kanske inte kan backa upp sina påståenden med fakta och vetenskap, de kanske lägger allt krut på att göra...
På att göra en lite liksom snyggt paketerat.
Ja, eller liksom att den som berättar berättelsen är... jättecharmig och karismatisk och duktig. Så att jag tror att det är så många olika komponenter som samverkar till den här problematiken. Och jag tror att det här förstärks också av de här digitala kanalerna som finns idag. Där saker kan spridas väldigt lätt. Också där man liksom kanske kan ge en illusion av att saker ser liksom proffsiga ut. Man kan ha liksom... man kan hänvisa till experter som kanske inte ens finns i verkligheten.
Och du har inte så många rader på dig att beskriva något, så det måste ju vara slagkraftigt för att ta sig igenom bruset. Yeah. Det är ju ändå så här, då pratar vi liksom om sanningar och förvrängda sanningar eller varianter som då lite angränsar till myter. Men sanningar är ju inte nödvändigtvis, vi pratar om det som om det är något konkret, orörligt, statiskt. Men det som man trodde var sant för ganska länge sedan i vissa avseenden är ju inte sanningen idag. Så hur vet man idag vad som är sant och vad som kommer att förändras framöver? Kan man veta det?
Det kan man nog inte veta, och jag tror att det finns ett problem med att man ser de här frågorna också som liksom binära. Och att vi pratar om saker som att någonting är sant eller falskt. Och jag tror att man måste kanske se det här mer som någon sorts... skala. I mina texter som jag skriver i Svenska Dagbladet, då har vi också någon sorts liksom, evidensmätare, eller liksom på något sätt att och det är inte bara för att jag försöker liksom på något sätt vara feg och inte våga liksom säga någonting så här är, utan man måste ju också se på liksom vissa saker kan vi veta, det finns absoluta sanningar. Men i kanske fler fall än vad man egentligen tror så finns det alltid någon typ av osäkerhet. Jag kan till exempel säga att sannolikheten är extremt hög att solen kommer gå upp imorgon. Det har den gjort i alla tider. Men jag kan Men kan det ju vara helt hundra? Ja, men du vet, det finns ändå liksom på något sätt en liten, liten risk att det inte att det kommer inte hända. Kommer,
ja.
Och att solen går upp varje dag, det ser vi ju kanske på, som en absolut sanning. Vilket det då kanske inte är. Så att jag tror att man måste ändå försöka se på det på det sättet. Och det man gör också när man bedömer ett forskningsläge, det är ju att titta på hur sannolikt det är. Är det att det här stämmer eller inte? Och all typ av liksom evidensbaserad forskning som vi håller på med inom medicinen innehåller ju ett visst mått av osäkerhet. Men samtidigt så har vi forskat väldigt mycket på någonting. Då kan vi tycka att osäkerheten är väldigt liten. I vissa fall till och med försumbar. Som jag skulle kunna säga till exempel att fallet är när det kommer till kopplingen mellan autism och mässlingsvaccin. För där har man gjort så otroligt mycket forskning och inte hittat någonting. Så där skulle jag nog säga nästan att det är falskt att det finns en koppling mellan autism och mässlingsvaccin. I och med att man har forskat så mycket på det här, man har inte hittat någon koppling, förutom då i den här studien, det här exemplet också Lancet som publicerade den här studien som sen drogs tillbaka för att det visade sig att det var ett resultat av forskningsfusk-studien som visade då en koppling mellan autismliknande symptom och mässlingsvaccin. Men där kan man ju säga som sagt att risken, att osäkerheten är försumbar. Så där ska man också säga då att om någon frågar mig, finns det en koppling mellan autism och mässlingsvaccin, skulle jag säga så nej, det är falskt. Och det finns också tillfällen där man har liksom kanske gjort en forskningsstudie och så har man kunnat se någonting. Men där är på något sätt osäkerheten istället väldigt stor i och med att man inte har gjort tillräckligt med forskning på det området. Jag gjorde till exempel, jag skrev en text i svenskan som handlade om, för då var det bland annat någon ledarskribent här i Sverige som hade skrivit att tandtråd var en bluff. Och det här var då baserat på att amerikanska myndigheter hade tagit tillbaka rekommendationen om att använda tandtråd. Och anledningen till det här var då att det inte fanns tillräckligt med vetenskapligt stöd för att det verkligen kunde förebygga långsiktiga tandproblem. Och de hade bestämt att alla rekommendationer skulle vara evidensbaserade. Men här är det ju inte så att man har liksom bevisat att det inte är effektivt med tandtråd, utan att det finns helt enkelt inte i nuläget tillräckligt mycket vetenskapliga studier. Alltså det fanns väl egentligen inga riktigt långsiktiga studier inom det här området. Och därför så tyckte man att man inte längre kunde säga det. Men det här har man ju absolut inte bevisat. Men i det här läget så då är det inte evidensbaserat om man inte ger rekommendationen. Men det fanns ganska mycket liksom kortsiktiga studier som ändå visade på fördelar med att använda tandtråd. Så där menar jag liksom på något sätt att man blir lite förvirrad. Vad betyder det egentligen att man inte har vetenskapligt stöd för någonting? I vissa fall när man har jättemycket forskning och ändå inte hittat något stöd, då betyder det ganska mycket. Eller väldigt mycket till och med ibland. Men i andra fall så betyder det ju kanske ingenting egentligen. Finns inte forskning på området. Så därför kan man inte säga varken liksom...
Varken eller. Falskt. Då blir det nog mitt emellan.
Då blir det någonstans mitt emellan.
Precis som i boken. För du berättade ju att det hade kommit ut i Lancet, som är den här som vi nämnde i början också. Mm. En väldigt väl ansedd tidskrift medicinskt. Och sen backar man. Men den kom ju ändå hela vägen dit till att publiceras innan man insåg att man skulle ta tillbaka den. Och det jag vill ha sagt med det, eller det jag vill fråga dig är, för den som är lekman, hur ska man liksom sålla, hur vet man av det man hör och ser och läser, och man sitter på en middag och någon refererar till någon studie, hur vet man att någonting är sant eller falskt? Alltså hur lär man sig liksom att, det är en väldigt stor fråga, men om man nu sitter helt förvirrad där.
Precis. Nej, men alltså det är jättesvårt det där. När det kommer till vissa typer av frågor i livet, då kan vi ju själva bedöma vad som är sant eller falskt. Vi kan ju liksom ta reda på huruvida det är soligt eller inte genom att öppna ett fönster och titta. Det är ganska enkelt, och då kan vi ju ganska säkert veta, för vi har liksom själva kunnat göra den här bedömningen. När det kommer till forskning och vetenskap så är det ju betydligt svårare, och där handlar det ju också ganska mycket om vilka vi tror på. Alltså vilka källor vi lyssnar på. Och det tror jag liksom är ganska mycket A och O i sådana här ställningar. Vilka har man förtroende för? Vilka bör man lyssna på? Och där tycker jag att det är kanske lättare i första hand att avgöra vilka man inte bör tro på. Och det är ju liksom, ja men, man bör inte tro på liksom anonyma källor på nätet. Man bör kanske inte tro på personer som verkar ha ekonomiska intressen i att framföra någonting. Man bör kanske inte heller tro på folk som man vet liksom slänger ut sig lite vad som helst. När som helst. Eller personer som kanske har olika typer av politiska agendor. Det tycker jag man ser väldigt mycket på Twitter. Men där ser man liksom väldigt tydligt att vissa personer de uppmärksammar vissa typer av brott. Och så bortser de från andras, liksom de brotten som andra människor begår till exempel. Mm. Och där tycker jag liksom att man kan se att de har sina egna intressen. De hittar bara sån information och sprider bara vidare sånt som bekräftar deras egen världsbild och så vidare. Så där tänker jag mig att sålla bort den röran på något sätt. Sen så tycker jag, jag hör ju ändå till de som tycker att man ska liksom ändå lita på myndigheter som gör sina genomgångar. De går igenom den forskning som finns, sådana som WHO, som har expertpaneler som bedömer och som går igenom forskningen och kommer fram till slutsatser. Även SBU, Statens beredning för medicinsk undersökning, hoppas jag att det heter. De går också igenom och gör väldigt liksom, gedigna genomgångar och tittar på vad det finns för vetenskapligt stöd. Så de tycker jag ju också att man ska ha förtroende för. När det kommer till vetenskapliga undersökningar så är det ju viktigt att komma ihåg att för om någon hänvisar till forskning visar, ja men vad har du för källor på det här och vad är det för forskning som backar upp det här påståendet? Och då har man ju liksom, brukar man ju säga att ja, om man ska uttala sig på människor, då ska man vara kanske tveksam till fallrapporter och studier som man har gjort på försöksdjur. Jag är själv epidemiolog. Vi håller väldigt mycket på med såna observationsstudier där vi studerar hela tiden liksom olika samband och korrelationer. Men vi kan säga väldigt lite om i vilken riktning det här orsakssambandet går eller om det finns bakomliggande förklaringar till att vi ser kopplingar mellan att äta mycket fisk och vara intelligent. Där brukar man ju säga liksom att fisk gör en smart, säger mina barn, och du lurar i dem också när jag vill att de ska äta upp laxen som jag har tillagat.
Målen helga medlen kanske.
Ja, ja, absolut. Men där vet vi ju väldigt lite om liksom vad som ligger bakom såna här samband. Och sen så brukar man ju säga att liksom såna här randomiserade studier när slumpen får avgöra vem som exponeras för vad är de studierna kan ju faktiskt påvisa orsakssamband. Men de är begränsade av andra faktorer som att de ibland inte är etiskt försvarbara. När det kommer till just det här med kost och hälsa så har vi ju det här liksom Vipeholms-experimentet till exempel, där personer som hade intellektuell funktionsnedsättning fick äta så här sen cola, vilket gjorde att vi förstod att socker orsakade karies, vilket såklart var jättebra för folkhälsan, men kanske mindre bra för de som faktiskt utsattes för den här oetiska forskningen. Så det finns etiska problem, det finns också problem med att de här studierna är väldigt dyra och kanske är dåliga på att titta på långsiktiga effekter eftersom de oftast bara pågår under begränsad tid. Och sen så har man de här metaanalyserna eller de här liksom sammanfattande studier som går igenom många olika forskningsstudier, och de är ofta bra men de kan också ha jättemycket problem, och ibland så kanske man klumpar samman saker som inte går att jämföra. Så att det är liksom svårt att veta. Det kan finnas forskning bakom olika påståenden, men det behöver ju inte. Så det är väldigt svårt att orientera sig också som lekman. Ja, därför tror jag liksom också att det handlar ganska mycket om en förtroendefråga. Och jag tror också att liksom här i Sverige, man jämför med många andra länder. Vi nämnde ju båda den här liksom studien som visade kopplingar mellan den här studien i Lancet som visade en koppling mellan vaccin och autism. Och den gjorde ju att jag tror både Storbritannien och USA så minskade, kunde man se liksom efter den här studien. Det är svårt som sagt var att påvisa orsakssamband, men man kunde se ändå efter det här att andelen som vaccinerade sina barn minskade. Men i Sverige har vi inte sett den effekten, utan där har vi haft liksom en fortsatt hög vaccinationsgrad, och det har vi liksom även idag. Och det tycker jag också är spännande. Liksom, vad beror det på?
Ja, exakt.
Och om jag får dela med mina teorier. Alltså dels så tror jag liksom, i Sverige generellt har vi ju ett högt förtroende för myndigheter. Och det tror jag också är för att kanske myndigheter har gjort så. Alltså i många andra länder så finns det en rationell misstanke för att det har varit korrumperat till exempel. Men sen så tror jag också just att den här BVC-modellen har varit ganska framgångsrik, där man kommer till en BVC-sköterska med sitt barn. Man bygger en relation över tid, man får förtroende för den här personen och att den personen har ens barns bästa intresse. Och när den personen sen ska vaccinera ens barn, så tänker man att den personen inte kommer utsätta mitt barn för någonting som kan vara potentiellt farligt. Och där tror jag liksom också liksom just det här med att kanske ha, att bygga relationer, att också kanske, för där tror jag liksom att det kan finnas problem, framtida problem med att man kanske inte har samma typ av läkarkontinuitet nu för tiden, eller liksom att vår personal byts ut snabbt. Där kanske det kan liksom ändå uppstå problem också. Men sen, utöver det här med tillit, så tror jag ju också att det är väldigt viktigt att komma ihåg att kunskapsläget idag inte nödvändigtvis behöver vara exakt detsamma imorgon. Så det är ju också viktigt att försöka förstå att just det här med kunskap och forskning, det är liksom en kontinuerlig process där man lägger ett pussel. Och att vara liksom ödmjuk inför det. Att det här är trots allt den bästa förklaringsmodellen som finns här och nu. Och den bör jag tro på, för då har jag liksom goda chanser att ha rätt. Men samtidigt så måste man förstå att det är inte ett statiskt läge. Nej. Utan det kan förändras. Så jag tror att det här att vara lite skeptisk även mot myndigheter. Och kanske ibland, liksom, jag ser inget problem med att man faktiskt frågar sin läkare eller forskare eller liksom sin BVC-sköterska, är det här verkligen bra för mitt barn? Och att man också utbildar vårdpersonal till att kunna hantera sådana frågor. För där tror jag liksom också att det har uppstått. Nu vet jag att WHO har tagit fram liksom verktyg för vårdpersonal för att bemöta olika typer av frågor. För där tror jag liksom också kanske att man har blivit lite tagen på sängen. Att man inte har varit beredd på att få sådana här frågor. Så det tror jag också kanske kommer vara en viktig del av
att bemöta de som är skeptiska.
Ja,
och inte bara liksom stå där och se chockad ut.
Ja. Precis, och det tror jag liksom ändå, just det här med kommunikation är väldigt viktigt. Och vi befinner oss ganska mycket i liksom en tid där, ja, men som jag sa i mitt sommarprogram, liksom att bästa berättelsen vinner. Så alla liksom måste, för alla som vill övertyga människor om någonting, måste också vara lite skolade i att faktiskt ge en begriplig berättelse.
Så att man faktiskt också på något sätt på det planet kan konkurrera med de som bara lägger fokus på att ha en bra berättelse.
Exakt, exakt.
Smart.
Men det är också en utmaning, tror jag. Och jag tror också liksom, som sagt, va, vissa läkare kanske säger att det är inte mitt jobb att ge en bra berättelse.
Säkert. det
men jag tror att det har blivit ens jobb. Och samma sak, liksom, många forskare säger också så här, ja, nej, men jag forskar och jag tar fram kunskap. Det är inte mitt jobb att sprida det. Men jag tror faktiskt att det har blivit ens jobb. För att jag tror också att de andra sakerna som man gör blir obetydliga om man inte kan nå ut med sin berättelse. Och jag tror kanske också att när det kommer till liksom bemötandet, att många också lockas kanske till alternativmedicinen, är också att när du då träffar den här personen som ska liksom hela dig, så ger de en väldigt bra liksom tilltalande berättelse och ett mottagande, att de tar sig tid med sina patienter eller klienter, mm. eller vad man kallar det i sådana här sammanhang. Och att det liksom också är väldigt viktigt för de här individerna. Och att det också kanske kan vara en anledning till att folk blir väldigt liksom dragna av de här liksom
alternativen. Ja, precis, man dras in i hela det, i hela den världen på något sätt. Och tycker att men det är ju make sense. Mm. Och så man blir sedd då att det liksom, ja det spelar nog, det är väldigt mycket som spelar in. Det är inte lätt för gemene man på stan att veta vad man ska lyssna på och inte.
Nej.
Och det gör ju att det här blir väldigt, det blir väldigt spännande, men det blir också väldigt viktigt jobb.
Mm.
Jag tror att det är svårt. Man kan ju sitta i timmar och försöka komma fram till varför man skulle kunna tro på det ena eller andra, eller varför folk liksom får reda på det. Men det var intressant att höra dina tankar, eftersom att du också har grottat ner dig en del i det här de senaste åren. Och för den som vill ha lite fler exempel, så har du dels en bok som heter Sant fast mittemellan. Den är uppdelad i liksom föreställning och sen lite vad man tror på stan, forskningsläget och vad du då drar för slutsats om det här. Och sen har du ju en annan bok.
Mm. Min första bok heter Larmrapporten.
Så heter den.
Vetenskap från trans. Och den är upplagd lite annorlunda. Den handlar ganska mycket om just det här med liksom alternativa fakta och fake news. Tar liksom avstamp i den diskussionen. Och sen också då hur man med hjälp av vetenskap försöker ta reda på vad som stämmer och vad som inte stämmer. Så det är också ganska liksom mycket fokus på vetenskapsteori faktiskt.
Så egentligen, nu är det svårt att sammanfatta alltihopa, men man ska vara skeptisk för att information är inte allt, alltså sanning ska man säga, är inte alltid helt statisk. Och det som är sanning idag kanske inte är hela sanningen imorgon. Så man ska inte se det binärt.
Nej.
Och sen så i Sverige kan man lita något sån här i alla fall på myndigheter, rätt bra. Och framförallt ska man kanske vara skeptisk när man hör någonting nytt. Och kanske fråga sig, okej, finns det någon vinst för personen som sitter mitt emot mig att säga det här på det här sättet? Finns det en annan sida av samma mynt? Och i så fall försöka ta reda på det om man är intresserad av att se ifall det där är sant eller falskt eller mitt emellan.
Mm.
Ja.
Mm, det låter bra tycker jag.
Ja, nej, men då så. Du Emma, tack så jättemycket för din tid. Tack för att jag fick komma hit.
Tack för att du har lyssnat på Sjuka fakta. Det här var det första avsnittet med Emma Frans om myter i generella tankar och ordalag. Framöver kommer avsnitten däremot vara lite mer ämnesspecifika. Det här avsnittet var mer tänkt som ett avstamp mot alla kommande avsnitt för att få in känslan kring källkritik och höra hur någon som dagligen brottas med myter och tveksam forskning tänker. Efter denna inspelning har Emma figurerat mycket i media och kan nog titulera sig som den i Sverige som satte epidemiologyrket på kartan. Hon har även under tiden startat en podd som heter Hjärta och Hjärna, som också behandlar myter om kroppen. Kan varmt rekommenderas. Slutligen, i enlighet med min PR-ansvarige tillika lillebror, lovade jag att avsluta med att säga att om ni gillar det ni hör så är ni varmt välkomna att prenumerera på podden. Ni kan även följa Instagram-kontot Sjuka Fakta Podcast och ni får gärna höra av er till kontakt@sjukafakta.se om ni har tankar eller funderingar kring myter, gäster eller nya ämnen. I nästa avsnitt så kommer jag ta med vår gäst på fest för att lära oss allt som finns att veta om alkohol. Missa inte det. Men tills dess, må gott, stay safe. Och tro inte på allt ni hör.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.